Och jag måste be om ursäkt, Robert, för att jag kommer stoppa i en lakris i min mun. Brynt smörlakris, jättegott. Men jag inser så här att länge sedan jag var kär, men när man är kär så här så blir man, har man precis liksom varit med den personen, så har den stuckit bort. Nu är jag och relationer igen här, vet ni. Då var jag, blir man så här sugen på godis. Och nu har jag tittat på den här presskonferensen under dagen. Så nu bara fick jag så här sug, fan, jag måste ha något sött. Så då tar jag en lakris nu och sätter igång den här skiten.
Du blev nykär i rock, eller?
Ja, och i wrestling. Fan, jag älskar wrestling. Jag pratar nu med en lakris i munnen, ursäkta.
Jag tycker det är så, för jag har skrivit upp så här: var bra att vi väntade med att spela in den här podden ett helt dygn för att hinna se den här WrestleMania-presskonferensen, för att allting skulle klarna. Men det har jag skrivit ironiskt. Sen skickade du, Chris, vad bra att vi väntade med den här poddinspelningen så att vi kunde se den här presskonferensen. Och jag inser nu att du var helt oironisk.
Ja, jag tyckte ju det var toppen, ja.
Ja, men det jag känner är ju bara att det är liksom... Alla frågor jag hade innan... Jag har ju mer frågor nu efter presskonferensen än vad jag hade innan presskonferensen. Och då hade jag väldigt mycket frågor efter bara det här Smackdownet.
Jo, men nu vet du ju att The Rock är heel och du vet att du kommer få se Roman mot Cody på WrestleMania. Det är väl bra?
Ja, är det helt klart att det blir Roman mot Cody? Jag tror ju att det, som sagt, det har ju pratats nu om att det blir Roman mot Cody och det har de ju annonsat att det ska vara så. Vad The Rock ska göra då. Och då har det ju spekulerats i att det ska vara på natt ett, att det ska vara en tag team match med Roman Rock emot Cody och Seth, genom att de var på presskonferensen då, och sen på natt två så är det Roman mot Cody endast.
Men jag då, som sa här för någon vecka sedan, de ska ju till Australien, som har bett om att få The Rock. De har ju uttryckligen bett om att få The Rock. The Rock har spelat in en massa filmer och grejer där. Har ju en relation till Australien. Det är pay-per-viewet innan WrestleMania, väl?
Mm, det är det.
Varför kan inte tag team-matchen gå där?
Absolut, det kan den göra, tycker jag. Men jag känner fortfarande, vad ska The Rock då göra på WrestleMania? Han måste ha någon typ av roll på WrestleMania, känns det som.
Han är ju då i Romans hörn. Men trots det så kommer Cody finish his story.
Ja, det står mig lite att du börjar få mer och mer rätt med det här Australien. Australien-spaningen som du hade, Chris. Men ja, alltså grejen är, jag tycker bara så här. Om vi bara sätter lite i kontext då. Alltså det som hände på Smackdown var ju att Roman mot Cody blev Roman mot The Rock. För att Cody är så beslutsam att avsluta sin story. Så pass beslutsam att han då kommer avstå matchen på WrestleMania till förmån för The Rock. Så lät det på Smackdown. Och det här fick ju då backlash av rang. Var inte du, Anders, som skickade att den här YouTube-videon blev den mest ogillade och folk har liksom buat ut The Rock på house shows och så vidare?
Ja, precis. Det var ju redan på 200 000 dislikes för den här filmen, så var det ju den mest ogillade WWE-klippet på YouTube. Men den slutade ju inte där. Det blev ju 500 000 dislikes eller någonting innan man slutade räkna.
Och sen så innan de tog bort funktionen och klippte om videon. För de klippte ju bort Cody ur videon och tog bort dislike-funktionen.
Ja, precis. Och det här spillde ju sen över då på Raw. Då blev det ju liksom angle av det hela. We want Cody-skyltar zoomades in i publiken. Finish the story. Cody haglade från kommentatorer och brottare. Och allt kändes ju bara som en sån extrem efterhandskonstruktion. För om det inte är en efterhandskonstruktion, då förstår jag ingenting av det här. Och då kom ju då den här presskonferensen där allting skulle klarna. Vi väntar med podden, för nu kommer allting klarna. Allting kommer liksom bli tydligt efter den här presskonferensen. Då är liksom Rock och Roman plötsligt vänner. Rock beter sig heel. Cody kommer in och bara, jag har valt Roman på WrestleMania. Du sa ju för fan för en vecka sedan att du skulle inte möta han på WrestleMania. Du skulle ge den matchen till The Rock. Jag fattar ingenting. Jag tycker
det var jättebra. Jag tycker ju presskonferensen var toppen. Jag tycker det klarnade. Det låter som att du är full. Och det är ju inte, det vet jag ju.
Men du hörde ju han säga vad han sa på Smackdown. Är det bara helt glömt nu då, eller?
Ja, men det är ju wrestling. Det är ju det som är magiskt med wrestling. Att publiken påverkar. Att det kan vara så. Jag har ju tagit det förut när jag har blivit förbannad på Dave Meltzer. Då har jag tagit Game of Thrones-liknelsen. Tänk här. Alla vet att Game of Thrones sista säsong var inte speciellt populär bland tv-tittarna. I wrestling så kan ju publiken påverka när det håller på att barka av åt helvete. Då låter fansen och skriker och buar och ser till så att man måste kurskorrigera om man har lite pejl på läget. Och säga vad man vill om Paul Levesque, men lite pejl på läget har han ju. Så nu har de ju skiftat fokus.
Ja, men jag är helt okej med att de kurskorrigerar och jag tycker att det är jättebra att de gör det, men det måste väl gå att göra det på ett bättre sätt än att det bara är som om det där i fredags på SmackDown inte har hänt. Att nu står Rock liksom gör high five med Roman Reigns. Jag menar, tidigare så stod han liksom...
Jo, men det började ju inte så. Nu trivialiserar jag. Han drog ju upp det här Bloodline-trädet för att sätta det i kontext då. The Rock kommer ut, för er som inte har sett. Det är självklart att inte alla har sett det här. Men för att sätta det i kontext så kommer Seth Rollins ut först. De ser ut som den största pajasen i det hela. Det är egentligen det enda jag stör mig på. Men vi kommer tillbaka till det.
Ja, det stressar mig mest av allt det här. Det är att Seth Rollins är inblandad i det här också.
Men Seth kommer ut, sen kommer Roman ut och förminskar Seth och berättar att det är The Tribal Chief som väljer vem han ska möta på WrestleMania. Det är inte Cody Rhodes, han är passé. Det är Roman som väljer, han är head of the table och han väljer The Rock. The Rock kommer ut och förklarar att varför han ska möta Roman, för att det handlar om The Bloodline, och utmanar publiken. När publiken börjar bua The Rock, då ser man ju glimten i ögat och man ser hånleendet ligga latent. Och han säger åt dem att jag kommer visa någonting, och vad ni än må tycka så ska ni respektera det här. Och då kommer ju Bloodline-trädet ner med hela den här Anoa'i-släkten och Snucka-släkten och allting, alla jävla släktband, hur maffigt som helst. Och publiken buar. Och då kommer Cody ut när The Rock står och säger att det finns bara en Royal Family Wrestling, och det är ju en cue till att att Cody ska bli förbannad. Kan inte det vara tipping pointen? Är inte det story nog, Robert, för att han ska lacka ur och han kommer ut och säger det här?
Ja, men han tar tillbaka, men han har redan sagt att han inte ska gå under WrestleMania-matchen. Plus,
men han har inte sagt vem han ska möta. Han har inte sagt något egentligen, förutom att han först steg åt sidan. Men nu tar jag tillbaka då. Det må han väl få göra, för han har inte tagit någon annan match.
Nej, varför får han göra det? Det är jättekonstigt att han får göra det. Och varför får Roman helt plötsligt bestämma vem han ska möta? Han har inte kollat på wrestling de senaste 20 åren.
Nej, men det är det Cody kommer ut och säger. Du får inte bestämma. Jag har ju vunnit the fucking Royal Rumble, fast utan fucking. Det är bara The Rock som säger det sen. Och
ja, och för en vecka sen så gav han bort den chansen också.
Jo, men
han tar tillbaka den.
Ja, men han tog ju aldrig någon annan match heller. Så rent story-kontextuellt så funkar det ju.
Fast han sa ju då för en vecka sedan att han skulle utmana Roman, men inte på WrestleMania. Och sen nu så ska han göra det. Men, vad heter det? Som sagt, jag tycker att om man ser presskonferensen i en bubbla, så var det perfekt. Men, hela det här... Som sagt, om det hade varit AEW som hade gjort det här, så hade vi bråkat över att de måste vara kontinuerlig, de måste hålla kvar i sin story. Och nu, genom att det var så himla bra på presskonferensen, så spelar det liksom ingen roll att de bröt alla linjer som hade varit tidigare. Men det här med att fansen har styrt över hur storyn ska gå, det tror jag inte riktigt på, för att de vet att fansen kommer gå bananer på att Cody väljer att inte möta Roman. De vet att alla vill att Cody ska möta Roman. Och därigenom...
Men nu behöver vi backa bandet. Vilka är de? För
fansen.
Jo, men inte fansen. Vilka är de som vet?
Ja, men WWE vet att fansen kommer slå bakut. Så de har ju redan bestämt att det kommer vara den här vägen som de kommer gå. De har inte ändrat någonting, tror jag. Utan de vet att det kommer att bli bakslag och att de behöver kurskorrigera, men det är liksom inte att de har hört bakslaget, utan de vet att det är ditåt det kommer gå.
Jag är inte så säker på det, för mycket talar ju för, om man ska tro på vad folk rapporterar, att det är The Rock som har bestämt det, att det inte kommer från det creative som var på plats innan. Man har även tagit in Brian Gewirtz på writing staffen efter detta.
Ja, det tror jag att det kan vara illabådande för Triple H att de har tagit in Brian Gewirtz. Om ett halvår eller ett år, när vi har gått igenom hela den här Vince McMahon härvan, så tror jag att om The Rock får en starkare hand, så kommer Triple H kunna ryka och Brian Gewirtz kommer kunna ta över.
Men varför tror du att The Rock skulle vilja att Paul Levesque sticker?
Jag tror att han gillar Brian Gewirtz mer, och Triple H, han är ju mer en Vince McMahon person.
Men Brian Gewirtz är ju superintrovert och är ju en sån här som inte tycker om att ta plats och synas, tänker jag. Jag tänker att han är väl inte en sån som...
Men han skriver väl bra stories, tycker The Rock, och The Rock är ju den som kommer vara frontpersonen i så fall.
Jo, men tror du The Rock kommer ha tid att driva WWE? Det säger jag nej till. Han kommer ju göra film. Fortsätta.
Han kanske inte har så mycket, han kanske inte har så mycket val om Triple H är inhärvad i det här med Vince McMahon.
Jo, men då tar de ju någon annan. Jag tror inte The Rock kommer vara hands-on på WWE. Det tror inte jag. Jag tror att han är värd för mycket, för han ligger ju under kontrakt med Endeavor. Alltså personen Dwayne Johnson, han har ju ett agenturkontrakt med Endeavor.
Mm.
Och där är ju han värd mer för Ari än vad han är i TKO. Eller, han är väl supervärd supermycket nu, som någon form av så här teflon som man kan smeta in WWE i. Men om vi tänker på revenue till Endeavor, som i slutändan äger TKO, så är väl The Rock ett mycket hetare namn att dra in Hollywood-stålar och dra in grejer den vägen.
Okej, om vi skippar själva det här styrandet av WWE, det kanske det finns andra personer, men jag tror att själva story-biten, det har ju ändå Brian Gewirtz varit headwriter tidigare, och då har de en person som kan skriva stories, och sen så kan det vara någon annan som styr företaget, om det är det du är ute efter. Jag tror inte att The Rock kommer kanske vara den som sitter där och styr och ställer, men som sagt, han styr och ställer i en amerikansk fotbollsliga också, så att han kan väl säkerligen sköta det, men
hur mycket styr han och ställer i den då egentligen, mer än att han är bara frontfiguren?
Ja, okej. Okay. Jag känner bara att Triple H, han ska inte känna sig så säker som det har framställts som.
Nej, och det håller jag ju med om, att nog skulle han kunna ryka på grund av vad som kommer fram.
Jag menar bara att Brian Gewirtz finns där som en del i paketet som kan ta över en del av Triple H roller, om man säger så.
Jag gillar tanken på The Rock som matfett. Det gör mig glad. Men alltså jag bara känner så här, och jag håller med. Jag tycker också att om man isolerar den här presskonferensen, då var den jättebra. Smart sätt att göra det på, fyllde liksom en hel arena och såna grejer. Inga frågor från fansen dock, men det kanske man inte ska förvänta sig. Det är svårt att bolla runt en mikrofon inför, jag vet inte, hur många kan ha varit på plats där?
Alldeles för få, va? Tyckte jag läste att Dave Meltzer sa att de hade dragit 2 till 3 tusen. Och att de hade helt missbedömt hur många som skulle komma.
Ja, det ser man.
Att det var en liten fail på arenan.
Det kan ju vara som sagt att de som är där nu är intresserade av amerikansk fotboll. Alla hotell är uppbokade av de som är intresserade av amerikansk fotboll. Genom att Super Bowl är i Las Vegas nu då. Och därigenom så kanske det kan vara svårt.
Det vill säga med det hela är i alla fall att jag tycker att de borde ha kunnat lösa det här på ett mer rimligare sätt. Alltså jag hade varit helt okej med ifall, vet jag, Cody pratar om att han sa ju det, att han vill inte ta bara bältet av Roman, utan han ville ta allt från Roman. Ja, men då kan The Rock gå matchen mot Roman om head of the table eller vad fan du nu kallar det där. Och sen så kan han gå, det behöver liksom inte välja, gälla världsmästartitelmatchen, och sen kan han då gå dagen efter om världsmästartiteln, att de gör någon sån WrestleMania 10 variant av det hela, att de får möta varsin annan och såna saker.
Nu håller jag upp handen, Robert. En paushand, en stopphand. Vill du inte hellre ha Hollywood Dwayne Johnson än en tråkig återkommande good guy Rock? Du sitter ju och vill ha sånt som är dåligt, tycker jag.
Nej, inte nödvändigtvis, men jag vill inte ha en tag team titelmatch mellan The Rock, Roman mot Seth Rollins och Cody på WrestleMania.
Nej, men det får du inte, tror jag. Det får jag i Australien.
Nej, men...
Men vad ska The Rock göra då på WrestleMania? Ska han inte gå någonting på WrestleMania?
Men det är det jag säger, han kommer ju vara, han kommer ju vara där i hans hörn. Han är ju en del av familjen, och ändå kommer Cody vinna. Han kommer få slay his dragon. Han kommer finish his story.
Men så här då.
Det är jättebra.
Så här då. Jag menar, när man ser den här presskonferensen, vem är det som framstår som den stora stjärnan?
Mm, The Rock.
Ja, The Rock.
Det är The Rock, ja. Vad framstår Roman som?
Ja.
En lillebror.
Knähunden.
Exakt.
Han är inte head of the table längre.
Nej. Exakt.
Och det tog han, verkar det som. Och det är ju också rakt emot hans karaktär. Men det är ju också så där.
Det hade väl varit så jävla mycket fetare. Ursäkta att jag pratar som en 15-åring. Men det hade väl varit så mycket bättre ifall Roman hade fått vinna över The Rock på WrestleMania. Det hade ju uppat Roman ännu mer. Och The Rock behöver inte den vinsten.
Nej, men Cody behöver vinsten. För Cody ska vara kvar. Varför ska... Oh, jag tycker inte... Jag är jätteglad. Men jag hör ju att jag är i minoritet här.
Men Cody kan få den vinsten. Men han behöver inte ha den på WrestleMania nu. Han kan ta den på WrestleMania nästa år. Eller så tar han den på dag två. Roman hade kunnat vinna över The Rock på dag ett. Och så sen dag två så förlorar han den till Cody.
Jag ser hellre en enad Anoa'i-familj. Jag tycker det är fränare storymässigt. Jag skulle dock likt er då. Det hade ju varit fränare om Roman var den som tog tonen. Och The Rock var hans muscle eller något. Jag vet inte.
Skulle det kunna vara så att... nu, som sagt, jag tror ju inte heller att The Rock kommer ha så mycket... med stories och vara med på tv så mycket efter WrestleMania. Men i en drömvärld så skulle det ju kunna vara att han tar över Bloodline. Och jag såg ju till exempel att det fanns ju personer på det där trädet som inte är i WWE än. Jacob Fatu var ju med på det här Bloodline-trädet också, till exempel. De kan plocka in han. Och vad heter det, att The Rock tar över... kanske Jey Uso kan komma tillbaka om det är The Rock som styr i Bloodline och han tar över Usos och Solo och hela faderullan och de surar iväg Roman.
Vet du vad som händer nu, Anders? Nu får jag lite, jag har ju tyvärr en tjockärmad, heter inte en långärmad tröja, så jag kan inte visa upp likt Rock brukar göra att jag får gåshud, men jag får lite gåshud när du berättar, för det skulle kunna bli så bra. Men då hade vi ju behövt den matchen som Robert önskar.
Ja, men det kan ju också vara att han förlorar titeln Roman och att det natt två då avslutas med att The Rock ger sig på Roman och då har man ett helt år på sig till Rock mot Roman nästa år.
Jag tycker Anders bokar bättre än dig, Robert. Så du tappar Booker of the Year.
Ja. Ja, men alltså, och jag vet bara inte ifall jag vill ha så mycket av The Rock. Det där tillhör nostalgi. Nostalgi är skadligt. Oh. Vi behöver inte ha så mycket av The Rock.
Nej, men han var ju magisk som heel. Jag tycker han var toppen här när han... Det är ju ändå vågat också. Vi ska ju komma ihåg att han gör en massa Disney-filmer. Och sen så går han ut och liksom svär så att få blipan. Och han är ju så himla hånfull mot publiken på ett... jättebra vis. Det ser ut som att han verkligen tycker om att vara heel också.
Ja, han är toppen som heel. Det fränaste var ju nästan hans och Triple H tätt efteråt där backstage. Yep. Det var toppen.
Mm. Men som sagt, allt hänger ju på hur mycket han kommer vara med sen. Men som sagt, jag tror ju att han kommer vara med jämna mellanrum på något sätt ändå, genom att nu är han inblandad i styrelsen, han kanske är där varannan månad och tittar in, eller var tredje månad eller någonting. Och det kanske det, jag vet inte om det räcker för att för att bygga vidare på en story till nästa WrestleMania räcker det ju, men han kan ju inte ta över Bloodline om han ska vara där var tredje månad, såklart.
Nej, och han har ju ett egenintresse nu när han har sina 30 miljoner dollar i TKO eller hur mycket det är. De vill han ju ska öka, om, speciellt om de nu tar en törn när väl allt annat kommer upp i den här stämningen av Vince McMahon, eller de två stämningarna, för det är väl en i det här civilmålet och sen så är det ju även ett criminal case som FBI driver mot. Alltså att aktien kan ju, de där 30 miljonerna kanske bara är 15 miljoner, då behöver han ju håsa upp dem, och han tycker ju om att lita till sig själv, så jag tror du har rätt, han kommer ju vara med mer än vad man kanske trodde från början.
Men tillbaka till grundsaken här, jag tycker väl ändå att jag tror inte att The Rock kommer kunna ha en singlesmatch som är upp till par mot vad han vill. Så jag tror att den här tag team-matchen kommer bli av på något sätt. Jag tror ju som sagt fortfarande att det kommer vara på kväll 1 på WrestleMania, för att jag tror att The Rock behöver ha en plats där, och jag tror inte att han kommer åka till Australien. Tyvärr, Chris. Men jag tycker att Seth roll i hela den här konstellationen blir lite märklig genom att han är inte, han har ju i och för sig en historia med Roman och han har ju historia med Cody på något sätt, men det känns som att det är lite väl långt tillbaka, och han ska väl ha en världsmästarmatch han också på WrestleMania någon gång där, så att, och bland han i den här känns väl lite jag vet inte.
Ja, men, ja, då är jag med på Chris noter där. Riva av då den här tag team-matchen i Australien, och så får vi Seth mot Drew McIntyre på WrestleMania, så Drew McIntyre kan ta den titeln av honom.
Ja, helt rätt. Även fast jag fortfarande vill att Gunther ska komma in och slakta, men jag förstår ju att det är Drew som är dit de lutar nu. Jag kan inte få Twitter att trenda We Want Gunther i 78 timmar som de fick We Want Cody att trenda i 78 timmar. Tyvärr.
Blev man inte lite så där? Det kändes inte så jag tyckte inte att det var, vad heter det, en rolig utmanare för Gunther, Jey Uso. Han kändes alldeles för mycket så här ifrån vänster, inte något uppbyggt, bara här är jag, ska utmana han.
Jag vet inte vad det var, men jag kände mig liksom så jävla osugen på den matchen.
Ja. Jag håller med. Men det, alltså, jag är inte så förtjust i Jey Uso och Jimmy Uso som singelbrottare. Jag tycker de är mycket bättre som tag team. Jag tycker de ska vara det. Och alltså, tanken av Jey Uso som interkontinentalmästare, det är noll för Gunther att förlora den till han, och det är noll för interkontinentaltiteln att sitta på Jey Usos media. Så att, men förhoppningsvis är det bara någonting att göra mellan nu och WrestleMania för Gunther. För jag tror inte Uso kommer vinna den där. Jag tror bara att det är en Elimination Chamber-match eller liknande.
Ja, just det. Det kan man ju hoppas.
Tanken var väl att det skulle vara Brock mot Gunther på WrestleMania?
Ja, rykten säger så, ja.
Det hade ju ändå varit en fjäder i hatten för Gunther att få vinna över Brock innan han officiellt blev ett monster.
Oh ja.
Men som sagt, man känner ju att det skulle vara som bäst för Gunther om man tog titeln av Seth och sen så släppte han interkontinentalbältet, och så kunde de ha en turnering eller någonting för det. Om Tony Khan hade bokat WWE så hade det varit en turnering om inte kontinentalbältet sen.
Ja, det hade det bannat varit. Men jag blir också lite funderad om hur de tänker med Becky Lynch. För jag menar, vi fick väl Nia Jax mot Rhea Ripley på Elimination Chamber.
Ja.
Det blev väl klart på Raw. Och frågan är då vad Rhea ska göra på WrestleMania. Om det blir Becky eller om det blir Nia Jax mot Becky på WrestleMania. Nu kommer hon ju ut här på presskonferensen, så det känns ju som att de redan har bestämt sig för att det ska vara Becky mot Rhea Ripley.
Ja, precis. Det är en person som har blivit annonsad för den här Elimination Chamber-matchen om vem som ska möta Rhea. Och hon är den som är ute och sjabblar på. Men ja, det känns väl ganska... Det är 99% att det är Becky mot Rhea, känns det väl, va?
Ja, men då betyder det också att Elimination Chamber-matchen är en kvalificerare... Eller vadå? Vänta, då blir Elimination Chamber-matchen en first contender match.
Det är det. Det är en first contender för vem som ska möta Rhea.
Okej, för visst har den tidigare varit att man vinner i titeln? Den har varit väldigt flexibel, Elimination Chamber, de senaste åren, känns det som.
Ja, gud ja, den har alltid pendlat lite vad den har gällt, faktiskt.
Jag vet inte, herrarna säger inte Va, det är inte klart med någonting där än, eller?
Nej, de har inte ens pratat om någon för herrarnas.
Nej.
Det kommer väl bli om vem som får möta Seth, det, antagligen.
Det borde ju bli Drew McIntyre. Jag vill verkligen, alltså det är, ja, jag vill verkligen att Drew McIntyre får ta den där titeln av Seth Rollins.
Och bara för er som inte har sett presskonferensen, så vill jag bara cementera det som vi sa i början då, hur meningslös Seth Rollins är. Det börjar med att han kommer ut och pratar, och sen så kommer Roman ut och avbryter honom. Sen står Seth Rollins med mössan i hand under allt det här som vi har berättat. Han säger inte ett ord förrän The Rock ger Cody en örfil. Då tände Seth Rollins till, som att de hade örfilat Seth Rollins farsa. Och så är han jättearg. Men alltså, snacka om karaktärsmord på karaktären Seth Rollins. Han var så himla minimerad.
Och han stod, nu var det inte det här rået, men det var väl rået innan där då. Han stod och liksom pratade om att han hade arbetartiteln och att Cody skulle välja den och utmana mig istället.
Ja.
Och nu, det är jättekonstigt.
Ja, nu ska de bygga upp det som att de har någon slags ömsesidig respekt här då, och så ska de vara polare. Men han... Som sagt, han ville ju att Cody skulle utmana honom, så han borde ju ändå känna lite besvikelse över att han inte blev utmanad. Men ja, strunt samma.
Men gjorde inte Drew det här jobbet? Jag tyckte ju Drew skötte det snacket. Alltså han byggde ju vidare på storyn åt båda på Raw. Har ni glömt det? Jag tycker inte att det är lika otydligt som ni tycker. Jag tycker att Drew gjorde ett jättebra jobb för att pegga upp för det här. Och satte ju griller i huvudet på Cody. Och han satte det även i Seth. Och han gjorde det ju manipulativt för själv, för sin match. Det var ju det som var så snyggt. Jag tycker fan det här har varit toppen. Jag vet inte... Var det här kommer ifrån, Robert? Det är logiskt. Det är bara lite forcerat, men det är ändå logik.
Ja, men okej, det kanske är det då. Jag kan väl också köpa typ att det hade varit fett. Återigen, nu blir jag 15 år gammal i vokabulären. Jag hade också kunnat tycka att det var fränt ifall The Rock gjorde en sån här heelvändning. Men jag hade velat att det skulle komma upparbetat. Nu är det bara som så här, det blev den här grejen. Det känns som att det var en riktning på fredagen. Och sen så gick internet bananas. Och helt plötsligt har man då bara ändrat sig. Och så nu står han där och är superheel helt plötsligt. Och jag förstår tanken, men det finns tid. Alltså man kan också bygga, och ni har veckoshower. Ni kan göra en bättre storyline av det än att låtsas som att fredagen, alltså senaste SmackDown-showen, inte har hänt. Jag tror att det är det som stör mig mest.
Men det gjorde de ju inte. Vare sig Drew först då, när han peggar upp för det här, eller Cody när han kommer in och liksom har fått tänkt. Och inte The Rock heller. Han börjar ju utmana publiken, och de försöker ju presentera matchen men blir avbrutna.
Ja, men allt är en efterhandskonstruktion. Alltså det lyser ju efterhandskonstruktion över det.
Inte enligt Anders. Han sniffar bra.
Ja, men vad heter det? The Rocks del i det här stinker lite efterhandskonstruktion.
Jag sitter här och vevar med min, vad heter det, så här, spade, det har man inte. Min slev i grytan och rör om nu för att se hur jag kan hetsa er, bara så ni vet.
För vad heter det, för som sagt, The Rock, hans turn var ju egentligen på Pat McAfees show innan presskonferensen, när han började kalla alla för Cody Crybabies och sådär. Och jag förstår ju att The Rock är förbannad på fansen på internet som har dödshotat hans dotter och allt möjligt. Så att där har ju internet-communityt gått alldeles för långt. Men hans turn var ju på Pat McAfee Show, och sen så tycker jag ju att han släppte ju in Roman lite snabbt han också till att vara kompis ifrån den som han hade utmanat. Men hela deras relation har inte byggt upp så bra, tycker jag. Men jag tror att det kommer bli kungligt framöver med deras relation.
Jag går veckorna nu fram till Mania. Jag saliverar av tanken, och då har jag inte ens tagit någon till lakris.
Kunde de inte bara ha då, när de stod där, när Cody lämnade ringen och sa jag har konsulterat med en kompis, och så kommer The Rock in och ska då möta Roman på WrestleMania istället, vad Christian säger, så hade det inte varit bättre då om de hade stått och stirrat på varandra och sen bara gett varandra en bamsekram.
Jo, men och jag tror ju att tanken inte har varit att de ska gå tillbaka. Jag är ju inte med på Anders tåg där. Jag tror att tanken har varit att det ska vara Rock mot Roman, men att de har backat. Det är därför det varit konstigt just den biten. Men jag tycker de har gjort räddat situationen sen. Från Raw och framåt.
Mm. Ja, det kan jag väl hålla med om, att de har räddat upp situationen väldigt bra med den här presskonferensen. Det tycker jag. Men
tycker ni inte att Drews grej var bra då? Alltså...
Drew är alltid bra. Drew, vad heter det? Han snackar alltid sanning.
Det är verkligen så. Drew är alltid bra. Man behöver inte ens skriva upp någonting om honom. Man bara vet att det han kommer komma in och leverera är toppen.
Ja, så är det. Nu är det konsensus i podden.
Men som sagt, det kommer ju bli spännande att se vad som händer med han på WrestleMania. Det kommer vara ganska talande över vad som väntar sen för honom. För som sagt, rykten säger ju att han fortfarande inte har skrivit på. Jag tror att han har skrivit på, men ja, vi får se på WrestleMania om han har skrivit på eller inte.
Jag är med dig, Anders. Nog fan har han skrivit på. Han kan inte vara så här bra och bli pushad så här om han inte har skrivit på.
Ja, men det sjuka är ifall han får det här spelutrymmet ifall han inte har skrivit på. Ja. Det är mer det som är det mest frapperande här. Alltså det är ju kudos till Triple H ifall han är så här. Nej, men jag ger han planhalvan här. Fritt spelrum för sig själv, så bara hoppas jag håller tummarna att han skriver på när det är dags. Men visst var det ett ganska ljummet Raw annars, va?
Ja, det var jätteljummet i övrigt.
Jag tycker liksom bara att det var turerna kring Cody, Roman och The Rock. Och så var det ett ganska bra main event mellan Nakamura och Cody, den här bull rope matchen. Och så uppskattade jag också Fatal 4-Way Tag Team matchen DIY Imperium, New Day och Creed Brothers som DIY vann.
Det kändes märkligt att de plockade upp Nakamura spåret med Cody helt plötsligt mitt i all storm som gick. Bara för den här showen, och så skulle det vara jätteladdat mellan dem sen han attackerade på en house show. Nakamura attackerade ju Cody, men ja, det var ett Raw.
Ja, det var ett Raw. Jag uppskattar, vad heter han, Brutus Creed, när han gör den här kanonkulan från topprepet ut på en näverbrottare. Det ser oerhört roligt ut att han gör liksom bomben från topprepet rakt ut.
Ja. Innan vi går helt vidare ifrån WWE och Raw och så vidare, så vill jag ändå säga att det här trädet som sagt som de hade på presskonferensen, ta en screenshot på det, sitt och studera. Det är mycket guld där att titta. Jag hittade ju bland annat igen att Deuce ifrån Deuce and Domino var en släkting där också. Det tyckte jag var roligt. Det visste jag inte, och det var ett han behöver inte vara med i Bloodline heller. Det skulle vara någonting. En annan, den sista saken som jag har i alla fall om presskonferensen som jag tyckte var snygg var att när hela Rock, Roman, Cody, Seth grejen var klar, så kom de ut tillbaka till det här bordet igen, och då så när Punk gick lös över att man skulle lösa allting genom bråk, och att om han hade hamnat i den här situationen så skulle, eller han hoppas liksom att Cody skulle slå Rock på käften, så såg man Rock där i bakgrunden stod och bara hörde vad Punk sa. Så att det var så snyggt att det kan de plocka upp sen och göra till ett framtida moment också.
Och för kontexten igen då, för er som inte har sett presskonferensen, så hade man ett kommentatorsbord där det var Pat McAfee, Michael Cole och så Big E och CM Punk som experter som kommenterade mellan de olika framträdandena, eller vad vi ska säga.
Kul att se Big E igen.
Ja, verkligen. Och Punk, han knöt ju tillbaka till att och till och med om det var hans chef som attackerade honom så skulle han slå dem på käften. Det kan man ju anta vi kan prata om då.
Men sen så vill jag också säga att Bayleys turn var väl toppen. Alltså inte på presskonferensen, men under veckan. Vi kan inte lämna WWE utan att prata om att Bayley, likt Chris Dybeck, har använt Duolingo för att lära sig japanska. Fast hon hade ju lärt sig genom att lyssna på sina kollegor då.
Ja, nej, verkligen, vi måste prata om SmackDown, för SmackDown tyckte jag var toppen. Och verkligen, att Bayley liksom avslöjar en fläckfri japanska, och så ledes det och hört allt skitsnack den japanska delen av damage control har snackat om henne bakom hennes rygg. Det var toppen. Och efter då lite förlösande slagsmål med järnrör så säger då Bailey "See you at WrestleMania" till Io Sky. Så att det där tyckte jag var ett jättebra segment. Och jag har ju också väntat på att hon ska bryta sig lös ur damage control väldigt länge.
Det där segmentet, det hade Brian Gewirts fingeravtryck på sig. För han är ju en sån. Det där är ju hans sätt att skriva. Nu tror jag kanske inte han har någonting mer att göra.
Men vi ska börja ta över redan nu, säger du.
Nej, men vi ska komma ihåg att det var han som gav oss Billy och Chuck-grejen med Eric Bischoff. Han är ju den som, alltså så här, om vi knyter tillbaka till det Anders sa, att ja, men det kanske ser tråkigt ut för Triple H i framtiden att Brian Gewirts kanske kliver in och tar hans plats. Det skulle nog inte vara dåligt för oss fans. För även om Triple H är kung, så Brian Gewirts är ju magisk när han gör sitt bästa jobb liksom.
Han fick brottas länge då på SmackDown, Kevin Owens, trots löfte från dig, Anders, att Chris skulle slippa se nu när han hade brutit en fot.
Ja, han kämpar på.
Och så hade vi också lite, Naomi var där, Tiffany Stratton var där, båda då är väl SmackDown anställda nu då. Tiffany Stratton, jag tyckte också hon gick en pangmatch mot Michin.
Ja, precis, det var ju en klassisk välkommen till main roster, du ska få se bra ut match. Och Michin kommer ju förlorat, hon kommer väl ha förlorat ikväll här då, i och för sig mot Bianca Belair. Hon möter henne i kvalificeringsmatch för Elimination Chamber också. Men Bron Breakker, han signade inte för SmackDown, så han kommer väl kanske till Raw då, va?
Han kommer väl kanske ta interkontinentaltiteln, Bron Breakker.
Ja, han kommer ta Brock-platsen, ja. Som han har gjort tidigare.
Exakt.
Ja, men det kan han väl få göra. Det kan väl vara snyggt om han gör det. Att det är han kan väl få ta den av Gunther.
Ja, snacka om att vara en star maker då. Bron Breakker blir interkontinentalmästare, får skina. Gunther kan gott ta den förlusten, för han kommer ju kliva uppåt i rostern. Det vore ju så jävla bra. Hellre det är jävla Jey Uso liksom.
Ja, det skulle väl kunna vara om Elimination Chamber är om vem som ska få möta Gunther istället då, för vem som får möta Seth Rollins, och då så kan Braun få börja mörda i Elimination Chamber och sen så fortsätter det till WrestleMania.
Det låter som en bra bokning, Anders. Nu är det fortfarande liksom ändå bättre än Tony Khan här. Det känns skönt.
Ja, men nu ska vi inte vara så elak med Tony Khan. Tony Khan har varit riktigt bra den här veckan, men det kommer vi till snart.
AW, jag vet inte, alltså, vad ska jag säga om Collision? Det är liksom bara, för mig är det bara hårt komprimerad wrestling i 2 timmar. Det är liksom bra wrestling förvisso, men det är knappt någon story, det är knappt något bygge. Jag sitter och kollar på Kingston mot Bounty Hunter i 15 minuter utan att jag förstår riktigt varför jag ser på den. Jag ser också Hook se grön ut mot Turbo Floyd och den där andra som jag inte kommer på vad han heter. Och det är liksom house show för mig. Jag känner att jag tittar på house show när jag kollar på Collision nu.
Mm. Jag håller helt med. Det är ju exakt house show matcher. Längden också. För de är ju så här house show långa matcher utan uppbygge och utan riktigt stora namn. Just den här liksom Outriders mot Hook. Vad är det för match? Det gjorde inget för någon.
Outrunners heter de.
Ja, Outrunners kanske, precis.
Ja, som sagt, Collision, jag kommer knappt ihåg vad det var för stories som hände där, men det som jag tog med mig därifrån var ju han, vad heter han, Hechicero.
Hechicero.
Ja, när han kom in med någon slags brinnande tallriken till en grym låt. Det tyckte jag var bra.
Ja, men och Christian Cage och company mot FTR och Garcia, det var en bra match. Och Tony Storms segment. Men det är liksom 35 minuter av totalt 2 timmar som kändes värdefullt.
Jag ska bara säga här, innan vi börjar prata om det, för jag är så här, jag har ju gått och grubblat sen jag såg Dynamite. För då, vi har en chatt, vi tre, plus Sundsvalls Billigan, för er som lyssnar på podden. Så vi kommunicerar ju under veckan när vi ser på wrestling, och så brukar det ofta urarta i att jag säger åt dem att vara tyst för att vi har en podd att spela in. Så vi måste spara tankarna. Och så blir de arg på mig. Och så får Sundsvalls Billy Gunn agera psykolog åt Anders. Han får ventilera sina wrestlingtankar. Hur som helst. Så när jag hade sett Dynamite, och för en gångs skull så var jag före Anders och har sett Dynamite. Och då skriver Robert i våran chatt: du måste se Anders. Och då har jag gått och grubblat tills nu. Bara, vad är det han måste se? Vad var det han måste se? Förklara för mig. Ni verkar ju båda tycka att det har varit ett kung.
Allt var ju bra. Swerve mot Hangman 3 var ju toppenmatch. Jag tycker det är fan helt otroligt hur de kan gå såna här bra matcher mot varandra. Det är så fruktansvärt spännande. Även om vi alla unisont var inne på att Hangman borde vinna den här matchen. Men så var man ju inte säker, och han vann ju inte heller, utan det blev en draw som kommer liksom från ingenstans och som också är minutiöst tajmad. Så jag tittade på min feed strax innan slutet, och då hade det gått 33 minuter eller liknande av hela kalaset. Du skickade ju också någon bild, skärmbild, Anders, där man liksom såg att det var tajt. Alltså de har ju verkligen tajmat de här 30 minuterna till sekunden.
Ja, precis. Det var typ, jag tror att det var 7 sekunder, så det var typ 30 minuter och 7 sekunder eller någonting som den var. Så att det var ju jättesnyggt. Och sen så tycker jag att det är så himla snyggt också att Hangman har ju blivit driven galen av Swerve. Så att han gör ju allt nu för att Swerve inte ska få sin chans. Han vill inte att matchen ska fortsätta något mer. Han får nöja sig med att det blev lika. Nu blir det ju en triple threat på Revolution, och det tycker jag är lite märkligt om man ska hårdra det och titta på den här rankingen som tydligen ska ha någon betydelse i AEW. Och om man hård tittar på den, så har ju Hangmans snack ingen betydelse heller, för då var ju Swerve etta och Hangman var ju tvåa. Men om man bortser ifrån den ologiska grejen, så tycker jag att det är så snyggt att det blir ju en double turn i den här matchen, kan man väl säga.
Och jag håller med om att det var en toppenmatch. Jag håller med om att dubbelturnen var kung, och den kändes ju dynamisk. Den kändes ju inte konstlad, även fast de såklart hade... Det var tanken att det skulle vara så, men det kändes ju som att det var publiken som turnade Hangman, och just det här, den interna galenskapen i honom som du beskriver. Supersnyggt. Men nu kommer vi till problemet som vi alltid har. Varför får vi ingen kontext? Det här måste ju vi veta. Vi får inte veta någonting. Det är ju återigen bara, de slänger upp en 30 minuters match som ingen får kontext till.
Ja, fast vi har ju sett det här bygget ändå.
Vi har sett det.
Men vad fan, man måste ju ändå kolla på något jävla Dynamite-avsnitt. Vi kan ju inte kräva att allt ska liksom kontexteras 5-10 minuter inför varje show. Det tycker jag är...
Nej, men vi kanske skulle kunna haft en 30 sekunders video som förklarar.
Ja, men jag tycker du är lite snäv här. Jag menar, fan, vi kan ha den här jävla presskonferensen som är helt liksom ologisk med hela Smackdown-biten. Vi fick ju ingen liksom tillbakablick på Smackdown från presskonferensen.
Jo, de körde ju videos hela tiden under den. Det var ju video mellan varje segment.
Ja, det kanske de gjorde ju för sig. Det var ju bara videos fram till sista 20 minuterna. Det har du faktiskt väldigt rätt i.
Men jag håller ju med, det var en toppen match. Och jag tycker om turnen. Men jag tycker att det finns lite problem så här. Den här matchen var ju pay-per-view-kvalitet. När de inte har stories, så tror jag den här matchen förtar för liksom, vad är speciellt med grejerna med AEW? Om de ger oss det här på tv och de inte har stories, och så får vi det här på pay-per-viewen, fast det är 5 timmar istället för 2 timmar. Jag ser ett problem med det.
Att det är för bra matcher på veckoshowen, eller vadå?
Att det är pay-per-view-matcher på veckoshowerna utan att man bygger stories. Förutom att här...
Fast
hade
nu
vi
en... bygger de ju stories i den här.
Ja, de byggde en turn i den och så vidare.
Och de har ju byggt, jag tycker fortfarande att man måste ge dem att de har byggt det här under 2 månader tidigare. Det får du ta.
Men alla andra stories då?
Ja, men jag kan också förstå 30 sekunder liksom liten video där man förklarade varför. Det hade man kunnat bjuda på, absolut, det hade man kunnat göra. Men för oss då som har tittat på det här, så tycker jag att det var toppen, och jag tyckte att den här storyn evolverades.
Och det håller jag med om.
Lik du, Anders, jag älskade Hangmans dubbelhilvändningar. Att han var liksom sur och jävlig redan innan matchen, och sen också när han då vägrar att ge Swerve 5 minuter till, för att han vill bara att liksom sabba för Swerve att han ska inte få den här titelmatchen mot Samoa Joe. Det var delikat.
Det farliga med det här än så länge är väl att Samoa Joe är inte med i bygget överhuvudtaget typ, utan det är ju Swerve och Hangman som det handlar om.
Och om Joe tappar titeln, då har de fumlat bollen med honom.
Ja, för att när han också klipper sin promo här backstage som har ju, så är han ju toppen. Och han är, alltså jag vill verkligen inte att han tappar den där titeln. Samtidigt unnar jag ju Swerve att bli mästare. Men inte nu. Samoa Joe är för bra för att inte vara mästare. Så att jag tycker verkligen att han ska få fortsätta vara det.
Jag håller med. Samoa Joe får gärna vara mästare ett litet tag till.
Och sen hade vi också Tony Storm som knycklade ihop Red Velvet med Dionna i kommentatorsbordet. Fortsatte den fejden, tyckte jag var jättebra. Sen då den här CMLL-invasionsgrejen, den är jag inte så där jättemycket för. Det kanske roar någon, inte mig. Det var en spexig match. Men jag vill ju se japanska invasioner. Jag har liksom ingen relation till CMLL. Så att det är väl mig det är fel på.
Det jobbiga är ju mest att så här, Team AEW är Christopher Daniels och 2.0 och Matt Sydal. Det känns ju som när NWO hade Horace Hogan i liksom en del av konstellationen, och när de kom in då var det bara att gå och kissa typ.
Invasionsangels är jag inte så såld på.
Men Mystico var fan snygg i skjorta den här veckan också.
Men vi fick det stora avslöjandet av Tony Khan att det blir ett Dynamite i Boston, TD Garden, någon typ av semi-pay-per-view, han kallar det för Big Business.
Har vi någonsin sett en mindre subtil grafik för en debut som man inte säger är en debut? Och det jag pratar om, för er som inte har sett oss, och grafiken för, vad heter det här showen?
Big Business.
Big Business. Så är det ju dollartecken, det är strass, heter det, såna här fake diamanter. Det står Boston med två S bakom och så vidare. Det är väldigt mycket Sasha Banks, Mercedes Moné över hela grafiken.
Men det är ju det som är hela grejen. Det ska ju vara som när CM Punk kom till AEW, att alla ska veta att det är hennes debutshow, och men man ska inte trycka i ansiktet på en, fast det gör de ju.
Men vet ni, jag förlåter ju Tony Khan lite för det här announcementet, för att jag tycker att det där var lite så här tongue-in-cheek och roligt, så då blev jag inte förbannad över att han berättade att de hade bokat en annan stad när han är i en annan stad, utan då var det lite roligt.
Nej, jag känner mig också nöjd med det där. Jag tror också att han kommer, jag tror att Okada kommer komma där också.
Ja, det tänkte jag också på, för att han är också Rainmaker, pengar killen. Men samtidigt så han kan komma på Revolution också, men som sagt, det ska väl avslutas med Sting i ringen det, och då kanske inte de behöver Okada just då. Men det passar bara så bra i datumen att han avslutade med New Japan veckan innan Revolution.
Men han har alltså matcher när han inte är under kontrakt, för hans kontrakt har ju gått ut.
Ja, han har en handskaksdeal under februari.
Schysst kille, sånt gillar man.
Och en annan person som har en handskaksdeal, Rossi Ogawa fick ju sparken ifrån Bushiroad som äger New Japan.
Vad är han för någon? Nu måste du sätta kontext för mig och de som lyssnar som inte alls har någon aning om vem det här är.
Ja, Rossi Ogawa, han startade ju tydligen Stardom och sen så köpte ju Bushiroad Stardom, och då blev ju Rossi Ogawa en anställd under Bushiroad och drev väl vidare Stardom därunder då. Sen så vet jag inte, det har ju sagt att han liksom vad heter det?
Han har uppvakta talanger, va?
Ja, han var ett...
Är det han som har bokat Alice Inc. ifrån Sverige till exempel?
Det tror jag nog. Och vad heter det... Vi kommer kunna klippa ganska bra i det här, för jag vet ju inte heller så mycket om Rossi Ogawa. Men han har ju... Jag vet inte vad heter ordet. Han har ju liksom sålt in talangen till WWE, säger ju Tony Khan. Han har ju hållit talangen borta ifrån AEW så att de inte får prata kontrakt med dem. Och sen så har han, som nu... Så...
Är han typ en agent då, eller vadå?
Ja, men och lite under radarn, va? Och det är väl det jag menar med att de har liksom uppvaktat brottet att vara så här, ja men... ett pro-WWE och håller dem borta från AEW.
Han får säkerligen en del i pengen, ja. Men samtidigt så AEW har ju kunnat signa Mariah May och de har ju haft någon, vad heter hon då? Megan... Ja, någon som är under AEW-kontrakt som har varit utlånad till Stardom. WWE, de har ju bara tagit in Kairi Sane från Stardom och nu så sägs det ju att Julia ska in då ifrån Stardom till WWE, men den här Rossi Ogawa, han ska ju starta ett nytt förbund då efter han har fått sparken ifrån Bushiroad, och då så ska Julia vänta med att signa för WWE för att hon ska vara med och starta det här förbundet med Rossi Ogawa. Och sen ska hon gå till WWE.
För han verkar vara ganska populär, den här Rossi Ogawa, var bland talangerna i Stardom, ja. Om jag fattar det rätt.
De är väldigt trogen honom, verkar det som. Tony Khan var ju väldigt lycklig när han fick sparken då ifrån Bushiroad genom att han har hållit AEW borta ifrån Stardom. Det har ju inte blivit någon Forbidden Door med Stardom heller, utan det har ju bara varit med New Japan-sidan. Och det har spekulerats då om det var även den här Rossi Ogawa som höll den förbjudna dörren stängd så att det inte kunde bli några sådana matcher. Och då så ser väl Tony Khan kanske att ja, men nu har vi en väg in till Stardom här då, nu när den här dörrvaktaren är borta. Men då har ju tydligen talanger i Stardom blivit lite purken på Tony Khan som var så lycklig och gnuggade händerna över att Rossi Ogawa fick sparken. Så vi får se hur det fortsätter det här.
Men en annan person som har fått sparken, och det har inte utkristalliserats varför så vitt jag vet, det är Scott Amore från TNA, som liksom en blixt från klar himmel. Så tog de in någon snubbe med mustasch som såg ut som att han jobbade som amerikansk fotbollstränare på 80-talet typ, som skulle ta hans plats. Jag fattar ingenting. Känns som TNA har haft så himla medvind och att Scott Amore har varit en så stor del av det.
Ja, och där har det ryktats om att han ville satsa mer än vad Anthem ville göra på produkten. Så att han ville lägga mer pengar på det, och då hade de hamnat i en liten dispyt. Och då har de gjort sig av honom och tagit någon egen person som ska styra då.
Märkligt ändå, istället för att bara säga... Märkligt att inte bara säga, nej, du får inga pengar. Istället bara, håll ja. Käften och dra. Det är så himla ja. Märkligt om det är det.
Känns som en konstig lösning på ett problem.
Ja, verkligen.
Ja. Ja. Jag läste någonting löst om att han hade gått ihop med någon och skulle köpa lös TNA från Anthem också, men att han hade blivit nekad.
Fan, jag hoppas att Scott Amore landar på fötterna i något annat förbund, vare sig det är GCW, WWE, AEW eller Rossi Ogawas nya förbund där borta i Japan, så vill jag honom väl.
Apropå Forbidden Door, så lyssnade jag på någon podd, kommer inte ihåg vilken, så jag kan inte credda den, men där de pratade
Wrestling
om
Wrestling-radion.
Nej, de pratade om Forbidden Door och om att liksom, nästa Forbidden Door då, AEW New Japan gala. Alltså, är det liksom, är det någon brottare kvar i New Japan som man vill se nu? Som de kan liksom göra de här drömmatcherna med? Jag menar då Okada möjligen kommer till AEW, eller om man går till WWE, då kan han ju fortfarande, då kan han ju ändå inte vara med. Du har Jay White i AEW, du har Ishii är ju där med jämna mellanrum, Minoru Suzuki där med jämna mellanrum, Katsuyori Shibata där med jämna mellanrum. Och Will Ospreay kommer dit också nu. Så jag menar, nu finns det liksom inga... Ja, det är Naito då, men det är inte...
Det är därför vi har CMLL. Så den som är nya El Puerto Forbidden.
Precis. Och sen så som sagt, om de skulle kunna få in Stardom nu då, vad det nu är för personer som är kvar där och brottas efter Rosagawa har stuckit. Men det ligger ju någonting i det du säger, att de har ju köpt sönder den där förbjudna dörren, och intresset för just det pay-per-viewet blir väl lite mättat. Och man vill ju inte se de som kommer ifrån New Japan, vill man ju inte se mot New Japan personerna heller. Så att det måste ju vara, det är ju liksom, ja, ska det vara Brian Danielson mot Naito kanske då, och sen vad, CMLL-brottare mot Ishii.
Man kanske bara kan lägga ner Forbidden Door. Man behöver kanske inte göra något mer. Han kanske kan ha någon annan pay-per-view där istället.
Ja, men han,
det är också...
han har ju även utvidgat det med det här Wrestle Dream. Han har ju två så här idoki pay-per-views. Han har lite jobbigt där nu.
Men det är också någonting med när Hunter dödade Forbidden Door glosan på presskonferensen, som gjorde att när han sa det, bara, jag vill inte prata om vilken typ av dörr det är, för det är ändå fånigt. Så kände jag så här, och det är ganska fånigt.
Men det var ju på den här tiden när Tony Khan var lite så här oskyldig och var på TNA och gjorde heel promos och var bedrövlig och ändå var söt på något vis. Men han har ju blivit så himla oskön efter det, Tony Khan. Så nu är den där glosan förpassad.
Han är den där karaktären som var på låtsas ett tag i TNA. Har han blivit på riktigt nu?
Ja, han har det, och inte lika oskyldigt. Han är ju bara... Och jag kommer ihåg hur jag tyckte det var så här, gud vad konstigt att Anders tycker illa, så illa om Tony Khan. Och sen sa det liksom, jag känner ju likadant. Jag kanske är fortfarande är lite efter dem. Jag känner ju, du hade ju rätt från början. Du har ju sett den här mannen för vem han var ett halvår innan resten av internet. Du har så jävla bra näsa, Anders. Du kan ju sniffa rätt på det mesta. När det kommer till wrestling och wrestlingpersonligheter, då är du för fan 100% nästan.
Jag och Chris, vi såg en kramglad Tony Khan på presskonferenser som förförde oss.
Då säger ju Anders ifrån vänster bara, lilla Napoleon, viskar han. Ja. Och vi bara skiter i det. Vi bara, han kramar ju så fint. Lilla Napoleon, hör vi där.
Han kramar så fint.
Ja. Och du har ju, nu har jag luktat på den där Napoleons surströmming så länge, så nu börjar jag ju förlåta det här. Så nu kommer jag vara den här personen som tycker att han kramar så fint.
Ja. Och då är vi snart där igen då, jag och Chris. Och nu vill vi också att vi pratar om att vi fick nya tag team mästare på Dynamite. Sting och Darby plockade tag team titlarna av Starks och Big Bill. Det var väl kanske lite väntat. Och absolut, jag älskar Nicholas och Matthew Jackson, så de får gärna bli mästare igen. Men blir det inte lite märkligt slut för Ricky Starks och Big Bill att de förlorar titlarna här?
De blir ju bara en väg till det här såklart, och jag tycker att de har inte, som sagt, jag tycker att de har varit så himla bra, så jag tycker att det blev snopet att det behövde avslutas här. De kunde väl också ha varit med, kört en trevägsmatch då på Revolution.
Men har ni inte reflekterat över att han har tappat tag-teambrottningen helt?
Ja, det är väl det de försöker ta tillbaka nu då, kanske med att Young Bucks ska ta titeln, men så kommer de... Kommer de ta titeln, det vet jag inte. Jag tyckte det var roligt i det här. Jag tycker att det var ett väldigt bra avslutningssegment, det där. Men det var lite roligt när man märkte verkligen att de hade planerat innan att men vi ska ha de här vita kostymerna på oss, och Darby, du ska blöda och vi ska få det här blodet över oss. För man såg när Darby... jag tror att det var när Nicholas fick
bra
blod på sig. Då var ganska,
naturligt. Riktigt snyggt, Anders.
Det var ganska naturligt. Men när Matthew fick blod på sig, då var Darby där verkligen och tröck in sig i den där kostymen. Så att han gnuggade överallt där han kunde.
Men jag hade lite i bakhuvudet att Jacksons kanske skulle kosta Sting och Darby matchen istället. Och så låter man Ricky Starks få vara den enda som pinnat Sting för att uppa han. Men jag vet inte, han kanske är på väg till WWE redan i huvudet, så Tony Khan kanske då har gett upp på Rick Starks helt och hållet.
Ja, mycket möjligt. Jag kan inte prata längre. Jag sitter och tänker på att jag tyckte att Big Bill fortsätter vara så mycket bättre än vad han borde vara.
Ja, det är toppen. Ja, han är toppen. Jag tyckte han var väldigt bra här. Och, men det är som vanligt han är. Man blir alltid glad av att se honom. Jag tycker alltid han gör bra ifrån sig. Och, ja. Men de är också en väldigt bra akt, Ricky Starks och Big Bill. Alltså det, därför sticker lite i ögonen på mig att de tappar titlarna så här.
Ja, jag är med dig.
Ja, man undrar ju lite vad som väntar med dem.
Men bitiga söner han hade ändå, Sting. Som Jackson slog ihjäl med baseballträt i eftertexterna.
Ja, i alla fall den ena av dem såg väldigt bulkad ut. Det var, var som en bulkad och en slimmad variant av Sting.
Och EVP Trigger. Bra namn.
Ja, kung.
Mycket, mycket, mycket bra namn.
Ja.
Hörrni, skönt att vi landade i konsensus med någonting. Jag satt ju på Arbetsförmedlingens hemsida och letade ny podd efter Chris presskonferenspratare. Men jag kanske kan fortsätta ett tag till. Detta om detta. Vi hörs.